Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Med mig idag, Leif Bratt, finns kyrkoherde Mikael Öjermo. Vi har ju träffats förut, men jag tänkte så här för att förklara för lyssnarna. Lite ärvördigt kanske man skulle kunna säga att denna gång blir en del av min serie om Tyresös föreningsliv. För vad jag förstår så är ju Svenska kyrkan en medlemsorganisation.
Det stämmer.
Och då är väl ni den största föreningen vi har här i Tyresö, för ni är rätt många. Men vi struntar i det nu, det var bara en liten lustifikation för att komma in. Vi ska tillbaka till allvaret och dagens samtal. Du har ju tidigare gett oss insikter om kristendomens historia. Vid ett sånt tillfälle så frågar jag ju dig om vi inte kunde tala om Svenska kyrkans världsliga aktiviteter. Vad ni gör förutom att sprida den kristna läran. Då berättade du för mig någonting om kyrkans långa tradition att hjälpa dem som har hamnat i svårigheter av olika skäl. När pengarna inte räcker till. Men det kan ju kanske vara missbruk eller själslig nöd eller någonting annat. Men jag talar ju om för att jag vill ju börja med de unga. Vi kanske kan återkomma till de andra vid ett senare tillfälle. Och då pratar man ju ibland om barnfattigdom. Och vad skulle du säga? När växer ett barn upp i fattigdom? Finns det någon kyrklig definition på barnfattigdom?
Nej, du Leif, det gör det faktiskt inte. Utan vi delar ju där samma uppfattning som FN har i sin barnkonvention. Eller som den svenska staten har i socialtjänstlagen. Vi har inget behov av att ge någon annan definition av vad barnfattigdom skulle innebära. Utan när vi utför vårt arbete som är till stöd och hjälp för andra människor, och framförallt i det här fallet barn och ungdomar, då är ju det FNs barnkonvention och sen svensk socialtjänstlag som vi lutar oss emot. Och hur de definierar barnfattigdom.
Har ni någon uppsökande verksamhet eller kommer folk till er för att få hjälp?
Både och. Alltså, Tyresö församling bedriver ett väldigt stort barn- och ungdomsarbete. Och med barn menar man ju personer som är under 18 år. Och det arbetet är ju öppen förskola, det är barnkörverksamhet och det är konfirmandarbete. Och sen har vi ett stort arbete med konfirmandassistenter, alltså ungdomar som stannar kvar ett år efter konfirmationen, eller till och med flera år. Och de följer med på läger och de står för undervisning och mötet med konfirmanderna.
De nya konfirmanderna,
ja. Det är så det funkar idag. Så vi har ju ett väldigt stort och brett barn- och ungdomsarbete. Och det är ju inte direkt uppsökande, utan då kommer ju folk till oss. Sen har vi en annan typ av arbete, och det är det att vi kan ge ekonomiskt bistånd. Så att när människor har problem med sin ekonomi hos oss och har behov utöver vad försörjningsstödet gör.
Alltså socialtjänstens
försörjningsstöd. Då har vi möjlighet att med hjälp av insamlade medel, så kollekter och gåvor som vi får, ge bistånd. Och det kan jag berätta lite mer om hur det där funkar om du vill.
Ja. Jo, jag bara tänker det måste ju finnas då enorm i socialtjänstlagen, säger jag som inte kan saker och ting, som säger du har rätt till så här mycket stöd och någon sån här, det vi kallade för socialhjälp, får man säga så.
Mm.
Ja. Varför missbedömer då socialtjänsten, eller är de väldigt kringskurna? Varför måste ni skjuta till?
Ja, det är ju så att socialtjänstens kostnader för det här försörjningsstödet, det är ju väldigt högt. Det kostar samhället väldigt mycket pengar. Och i Tyresö kommun har under de senaste åren ökat ganska kraftigt. Det har ju då med ändrade regler för utförsäkring, försäkringskassan och sådana saker att göra. Men i varje fall, det liksom har ökat. Och det är klart att socialtjänsten måste lägga en rimlig nivå på vilket stöd de kan ge till människor som inte har inkomst. Alltså är det väldigt, väldigt låg inkomst. Så vi har ingen liksom aggressiv kritik mot dem eller deras sätt att arbeta. Utan det är ju en hushållning som de måste göra. Skolor, vägar, socialtjänst, äldreomsorg, allt det där kostar ju pengar. Alltså det man skriver om i socialtjänstlagen, det är ju att alla människor har rätt till en skälig levnadsnivå. Alltså skälig levnadsnivå. Sen är ju frågan, vad är det? Och det är ju en hel del saker som inte ingår i det. Till exempel ingår inte, om jag förstår saken, ett SL-kort. Om man inte behöver åka och jobba. julklappar, liksom fixa tänderna. Några sådana saker ingår faktiskt inte i vad man idag tolkar som skälig levnadsnivå.
Ska jag tolka ditt svar som att ni hjälper till när det finns ett, ja, jag säger specifikt behov, vi kallar det SL-kortet. Som av något skäl. Det är inte bara så att man kan komma till er och få ett extra tillskott.
Nej, så är det inte. Utan Tyresö församling har gjort ett rejält arbete tillsammans med socialtjänsten i Tyresö kommun för att hitta en väg att hantera det här ekonomiska biståndet som vi kan ge. Så vi gör det i samarbete med socialtjänsten. Nej, utan det handlar ju om att man då kan erbjuda det här lilla extra utöver vad försörjningsstödet ger. Till exempel lägeravgifter för att kunna åka iväg med familjen på sommaren och en ny cykel till någon liten unge eller så där. Då kan vi efter en behovsprövning bidra med det.
Jag vet inte om du får svara på den här frågan, men ungefär vad kostar er hjälp om året? Ja, det låter så ärligt vad du säger, kostar. Vad lägger ni ut i stöd?
Det kan jag faktiskt inte svara på, och det är kanske inte bra att jag gör det heller. Det finns möjlighet för enskilda människor att komma till oss och få den här hjälpen. Den är inte jättestor, och det är inte så att vi använder, och det vi använder till detta är alltså insamlade medel, kollekter som vi tar rätt ofta till just detta. Och sen får vi en hel del gåvor. Och det är till exempel Lions eller Odd Fellow och sådana som ibland till jul och sådär kommer med ganska rejäla summor pengar till oss. Sen finns det också en del ordnar, till exempel Timmermansorden i Stockholm och Johanniterorden, som har ganska rejält med pengar som de kan skjuta till. Där vi då har ett samspel med dem om vad vi behöver och så då. Så det är på det sättet här.
Så du får gå ut på tiggarstrått med jämna mellanrum, vad ska jag kalla det?
Ja, men alltså vad gäller Lions i Tyresö och Odd Fellow så behöver jag inte tigga, utan det kommer ändå. Ja. Alltså det finns ju en stark medvetenhet i vårt samhälle, och inte minst hos föreningsaktiva människor, att här finns det hål som behöver fyllas med lite pengar utöver det samhället kan ge.
Ja, vi ska inte bli politiska här. Du är kyrkoherde, så du får svara utifrån det perspektivet. Jag vill gå tillbaks till Bibeln då, för jag minns från min skoltid den här berättelsen om den fattiga änkan som la några skärv i bössan. Och så kanske, nu kommer inte jag ihåg, den rike han kanske la dit något silvermynt. Mm. Men Jesus förklarade att den som egentligen hade gett mest, det var den fattiga änkan. För hon, ja, i proportion till hennes förmögenhet eller ekonomiska möjligheter, så hade hon tagit bort en större kaka än vad den rika hade gjort.
Precis.
Och skänkt. Mm. Så varför jag kommer in på det här, vi nuddade vid det förut med FNs definition på fattigdom. Men alltså, jag vill komma till det här där vi diskuterade ungefär för ett år sedan i Sverige, det här med barnfattigdom, om man skulle se den som relativ eller absolut. Och i den här berättelsen i Bibeln så får man väl säga att man tittar då på relativ bidragsgivande, ja, istället för absolut. Vad är din syn på det här? Ska vi diskutera relativ eller absolut barnfattigdom, eller ska vi ha både och?
Vi lutar oss en del när vi tittar på detta i Tyresö på den rapport som Rädda Barnen gjorde under början på 2013. Och då säger Rädda Barnen att 7% av barnen i Tyresö kommun växer upp i ekonomisk utsatthet, kallar man det för, ekonomisk utsatthet. Och då är det så att ungefär hälften av de barn som lever på det sättet, de har föräldrar som är beroende av försörjningsstödet. Och andra halvan är barn som har en förälder, lever med en förälder och som är frånskild. Så där har du lite grann bilden av vad det här handlar om. Men 7% av barnen i Tyresö. Det är lite lägre än vad riksgenomsnittet är, för det är ungefär 13%. Tyresö är en ganska välmående kommun där många medborgare har det bra. Så barnfattigdomen i att leva i ekonomisk utsatthet är ganska låg här. Men det är självklart så att vi måste prata om både och. Va? Därför att barn som faktiskt växer upp i familjer där det inte finns pengar. Det enda mål lagade maten man får varje dag är skolmaten. Man kan inte åka på en semester. Man kan inte få en ny cykel om det skulle behövas. Man kan inte delta i skolans fritidsaktiviteter. Utan då blir det besvärligt för föräldrarna. Det är ju en absolut fattigdom. Men sen finns det också en relativt fattigdom. Och den relativa fattigdomen, den handlar, tänker jag mig, om två saker. Det ena är ju att man i jämförelse med andra på skolan eller i bostadsområdet har det lite sämre. Det kan ju vara ganska jobbigt för ett barn som växer upp i ett område och går på en skola där det är ganska goda villkor för de flesta. Men just jag och min familj har det inte så fett. De är inte jättefattiga, men i relation till de andra så har de det besvärligt. Och det är inte så kul för en unge. Alltså det är orsak till mobbing och så. Så det är det första sättet att se på relativ fattigdom. Och det andra är ju att man har annat än ekonomiska problem hemma. FNs barnkonvention definierar ju fattigdom också som moralisk, andlig fattigdom. Och det innebär ju att många barn i vårt land växer upp i fattigdom. Därför att man har inte tillgång till kultur, inte till andlighet, inte till upplevelser. Vi brukar ibland prata om de höga häckarnas helveten. Alltså den lilla kärnfamiljen innesluten i den vackra villan med de höga häckarna runt om. Och där inne är det inte alltid så kul att leva.
Därför att det saknas
kärlek, omsorg, tid, andlighet.
Själsliga upplevelser.
Själsliga upplevelser, ja, precis.
Du säger 7%. Det betyder ju i alla fall ungefär 2 barn i varje skolklass.
Ja, precis. Vi brukar också tänka just så. Alltså 2-3 barn i varje skolklass i Tyresö lever i ekonomisk utsatthet. Och det är ju naturligtvis alldeles för många barn.
Men jag tänkte också så här med fattigdom. Det här med att inte kunna köpa, ja, lite förenklat, märkeskläder. Och så. Alltså, det syns på utanpåverkan att ja, då går du i ärvda kläder eller någonting i den sidan. Och blir mobbad. Men jag tänkte, det finns ju barn också som växer upp i missbrukarfamiljer. Och där kanske då föräldern eller föräldrarna gillar drogen mer än barnet. Det är väl också en slags fattigdom, fast då på brist på kärlek.
Ja, precis, va. Liksom det finns barn som växer upp i ekonomisk utsatthet som får väldigt mycket kärlek. Det där hänger ju förstås inte ihop, va. Utan den ensamstående mamman som sliter som ett djur för sina små barn lever i ekonomisk utsatthet men älskar dem överallt på jorden och liksom verkligen står dem riktigt nära. De barnen lever ju inte i fattigdom vad gäller kärlek, men på pengar. Ja. Och barn som växer upp i fina villor och mycket pengar här och flotta bilar och alla dataspel i världen de vill ha, men som sällan får en kram för mamma och pappa hinner inte. De lever ju naturligtvis i en fattigdom av annat slag.
Ja, livet är inte enkelt, hörru. Finns det områden i Tyresö där det är mer vanligt? Om vi nu håller oss lite mer till den ekonomiska fattigdomen, för kärlek är ju svårt att mäta. Invandrare, är det svårt? Alltså ett integrationsproblem, eller vad alltså, märker du av?
Ja, det där är en knepig fråga, därför att det är självklart så att om man tittar på statistiken på försörjningsstödet i Tyresö kommun så är ju det vissa områden som är mer, som får, där fler har de behoven än i andra. Och samtidigt så känns det fel att sitta i Tyresöradion och berätta om det. För det blir tokigt, va? Då blir man ännu mer stigmatiserad eller utmärkt i de områdena. Har det med invandringen att göra? Har det med integrationsfrågorna att göra? Ja, det har det ju naturligtvis till en viss del. Därför att många människor som kommer till oss som flyktingar och innan de har kommit igenom svensk undervisning och tagit sig in på arbetsmarknaden så kan inte försörja sig själva hur som helst. Så det är klart att det har med det att göra. Samtidigt så innebär ju globaliseringen att vi får in väldigt mycket välutbildade, duktiga, fantastiska människor som omedelbart börjar betala svensk skatt och bidra till vårt samhälle. Så att man kan ju inte säga på det sättet riktigt att det här är, har med någon stor invandring att göra eller sådär. Det blir tokigt.
En helt annan infallsvinkel då. Om vi ser på det här rent biologiskt, så kan ju barn inte välja föräldrar. Några drar en vinstlott och får växa upp i ett hem med ordnad ekonomi och kärleksfulla föräldrar. Och andra drar en nitlott, får jag väl säga då, och blir barn i en familj med både kanske brist på kärlek och brist på pengar. Hur ser du på det gemensamma ansvaret? Alltså, jag skulle ju kunna säga så här, eftersom barn inte kan välja, så kanske det är hela vuxenvärlden som har ett gemensamt ansvar för att barn får en hyggligt likartad start i livet. Vad är din uppfattning? Eller kyrkans uppfattning?
Ja, alltså om vi börjar där vi, ja, om jag försöker svara utifrån vår början, nämligen FNs barnkonvention och svensk sociallagstiftning, då är det så att vi har ett gemensamt ansvar för barna. Det säger den här konventionen och den här lagstiftningen. Vi har anmälningsplikt till exempel i Sverige. Om man ser att barn för illa, om skolan, förskolan ser att barn för illa, så förväntas man göra en anmälan till socialtjänsten som kan gå in och liksom värna varje barn. Så att det är självklart så att samhället som helhet har ett ansvar för barna. Det här är en politisk fråga, och du nämnde om att jag är kyrkoherde och kanske inte ska prata politik, men det gör jag mer än gärna. För det här är väldigt spännande nämligen. I början av 1900-talet då fanns det en kvinna som hette Ellen Key. Hon skrev en bok som hette Barnets århundrade. Och då satte hon barnet i centrum för den svenska samhällsdebatten. Det här var en bok, Ellen Keys Barnets århundrade, som blev väldigt, väldigt viktig. Och någon har sagt att arbetarrörelsen var från början en fabrik. Det var karar som arbetade och det var liksom väldigt manligt och väldigt produktionsinriktat. Med Ellen Key så blev arbetarrörelsen i Sverige ett hem, inte bara en fabrik. Då insåg man liksom att vi måste skapa det goda hemmet för både mannen och kvinnan och för barnen. Man kan säga att det här är en socialistisk variant av Karin Larssons Sundborn. Alltså drömmen om ett hem och en lycka och ett välstånd, ett relativt välstånd. Så att människor kunde få det så bra som möjligt. Och det här bröt ju barnaga och barnfattigdom och det här att man auktionerade ut ungar på byn och sådär. Så att det var ju ett väldigt viktigt steg som vårt svenska samhälle då tog för att få det bättre, va. Sen kan man säga att det svenska samhället kom ju att bli så fixerat vid att det var samhällets sak så att man ju stundtals hotade familjen. Och det kan man säga att man liksom, när det socialdemokratiska samhällsbyggandet pågick som mest frenetiskt, då höll man på att göra det. Då hotades familjen. Där har det skett en tillnyktring där man förstår att det är trots allt de allra närmaste relationerna som är de viktiga. Och därför så är nu uppgiften att stödja familjen. Men det är fortsatt familjen, oavsett hur den ser ut, med mamma och pappa eller två pappor eller två mammor, det är ju olika, va? Så är det samhällsuppgift att stödja familjen och ge dem möjlighet att göra sina val. Och när det brister, när det inte finns medel, när det inte finns pengar, då ska samhället hjälpa till om det finns barn där.
Så får en kyrkoherde tycka 2013?
Absolut, inga problem.
Om vi nu tittar på det här med då barnfattigdom och mobbing som kan vara ett resultat av det. Kan du se några biverkningar av det här? Alltså jag tänker, ibland ser man ju såna här berättelser i tv om kända personer. Ja, jag hade en jättejobbig barndom, men nu har jag kämpat mig upp och så vidare. Och man kan bli allt man vill bara. Ja. Eller blir de här människorna hatiska eller...
Ja, det är självklart både och. Det finns ju exempel på människor som aldrig kommer ur sin sociala situation. Skå-Gustav för länge sedan skrev ju en bok som hette Det sociala arvet, som beskrev Stockholms barn som han jobbade med då, hur de ärvde sina föräldrars missbruk och utsatthet. Ja,
han hade någon sån här, jag säger lite, barnhem ute i Skå-Edeby.
Ja.
Och, ja.
Han var socialläkare i Stockholm och startade en på den tiden väldigt progressiv vård av familjer med missbruksproblem och barn i utsatthet. Och han kunde ju då i sin doktorsavhandling peka på det sociala arvet, hur de mekanismerna funkade. Så det är klart att man ärver den bakgrund man har, va? Sen är ju frågan hur man då hanterar det där arvet. Och en del människor... Jag menar, fortsätter i missbruk eller fortsätter i arbetslösheter. För man vet inte hur man gör när man går till jobbet och arbetar. Man har liksom aldrig sett det riktigt, va?
Så summan av kardemumman, enligt din erfarenhet i alla fall, det är att det här är ett problem man bär med sig i större utsträckning än att det löser problem och man blir någon slags... Ja, vinnare av Idol eller något liknande.
Ja, fast de exemplen finns ju också.
Ja, men de flesta.
Ja.
Så där är det sociala arvet som funkar.
Ja, det sociala, det tror jag absolut att gör att man, alltså man får, vi bär alla med oss våra gener och vår sociala bakgrund. Mm. Jag menar, även om vår barndom i år är väldigt kort egentligen, det är 18 år och så lever man i 92 totalt sett idag, va?
Mm.
Så barndomen är ju ganska kort tid, men under hela resten av livet så återvänder vi till, talar om, berättar om vår barndom.
Det är den som formar det.
Formar oss totalt, va? Och det är klart att en del människor då som har vuxit upp i utsatthet, de tar sig aldrig ur det. Och en del blir naturligtvis då hatiska och det som du beskrev mot sin bakgrund. Men sen finns det ju andra som kan helt enkelt göra karriär på sin taskiga bakgrund. Och det är inget, liksom, det är inget nedlåtande nu jag säger, men Åsa Lindeborg till exempel, kulturchef på Aftonbladet, har skrivit boken Mig äger ingen, som nu har blivit film med Mikael Persbrandt. Det är en fantastiskt stark, skrämmande skildring av en svår uppväxt. Hon har tjänat pengar på det förstås. Mm. Det är inget att säga om, va? Men man kan ju bära med sig och liksom förädla ett sådant här besvärligt arv också. Men samtidigt så känns det som att man måste säga att vi kan inte glorifiera utsattheten. Vi kan ju inte titta på en fattig unge och säga att ja, det tänker vi inte hjälpa, för du blir någon författare när du blir stor.
Ja, det var lite så jag ville komma. Alltså, ja. Hur stor andel bär med sig det sociala arvet och gör inte den här klassresan? Hur många är det som gör? Ja, är det 1 på 10 som gör en klassresa och resten är kvar i svårigheter?
Ja, alltså när Jesus en gång blev anklagad för att han festade och åt med sina lärjungar, då säger han, de fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni ju inte alltid. Just nu är jag här, Guds son i världen, låt oss därför äta denna måltid, dricka detta vin, vara glada med varandra. Och det har ju blivit en förebild för kyrkans sätt att fira gudstjänst, va? Världen må vara hur mörk, hotande, jävlig som helst. Vi firar ändå gudstjänst och är glada över att Gud finns ibland oss. Och vi delar brödet och vinet vid nattvardsbordet. Och Jesus verkar ha haft rätt, liksom. De fattiga finns faktiskt alltid bland oss. Men samtidigt är varje fattig människa en för mycket.
Har problemet blivit större?
Nej, det har det ju inte blivit.
Alltså nu pratar jag barnfattigdom.
Ja, mm. Barnfattigdomen i Sverige verkar ju ha liksom återkommit. Va? Den var ju nästan borta under de riktigt goda åren i Sverige. Så det är klart att vi idag har, men samtidigt är det svårt att mäta. Va? Jämföra över tid och sådär. Så att jag skulle nog vilja stanna statistiken där och bara säga att så fort vi har en fattig familj, ett fattigt barn, så är det en för mycket.
Har du någon, jag ska inte säga trösten så, men vad skulle du säga till oss enskilda då? Vad kan vi göra för att hjälpa till? Alltså, förutom via skattsedeln.
Mm. Jag tycker att det här med skattsedeln måste man börja med, va? Därför att vi är helt överens om idag i det svenska samhället att det här ska bygga på ett rättighetsperspektiv. Alltså den gamla tidens välgörenhet är ju borta. Och det är viktigt att säga det ibland, inte minst från Svenska kyrkans sida, att vi är inte vänner av välgörenhet. Utan vi måste prata om rättigheter, mänskliga rättigheter. Va? Barn har enligt FNs barnkonvention och enligt den svenska socialtjänstlagen rättigheter. Och de måste vi se till att de upprätthålls. Och det fixar vi ekonomiskt då via skattsedeln, genom att vi betalar skatt. Då kan samhället fördela resurserna på ett rimligare sätt. Och jag tror att alla samhället som blir socialt utdragna, där det är för stor skillnad mellan fattiga och rika, till exempel i USA är det så, de samhällena blir farliga. Där breder våldet ut sig och oförsonligheten ut sig och så. Ett samhälle som är samlat på mitten, som ger många människor möjlighet, det samhället är säkrare och bättre för alla att bo i. Både för de rika och de fattiga och de på mitten. Dessutom är det så att ekonomin, alltså den ekonomiska motorn, ligger hos medelklassen. Hos de vanliga människorna med vanliga inkomster, med vanlig skatteförmåga. Det här är ju någonting som Barack Obama har pratat om mycket i USA. Men också en sån som Tony Blair i England, när han var premiärminister, pratade jättemycket om detta, att det är i medelklassen som den ekonomiska motorn ligger. När Indien nu äntligen verkar kunna dra sig upp i fattigdomen en del, så är det ju medelklassen som är motorn. Och det innebär då att liksom vår ekonomiska styrka måste ju sen då kunna fördelas på ett vettigt sätt så att vi inte får det här i särdragna samhället. Och det sköts via skattsedlarna och statens sätt att fördela pengar. Och då har vi ett rättighetsperspektiv. Barn har rätt till en god uppväxt utan fattigdom. Samtidigt är det så att samhället räcker inte riktigt till, varken omsorgsmässigt eller ekonomiskt. Det jag sa tidigare var att man kan inte räkna ut hur mycket pengar som helst i försörjningsstöd. Det går faktiskt inte. Och då finns det andra sätt att hjälpa till med ekonomi till folk som har det svårt. Och där är ju vår uppgift då som kyrka och andra organisationers möjlighet att jobba. Men vi gör det i ett rättighetsperspektiv. Va?
Men jag tror att det är så här att barnkonventionen, eftersom jag har andra grupperingar som pratar om att man vill ha den som lag i Sverige, än så länge är det väl bara en moraliskt förpliktigande rekommendation eller vad vi ska säga. Vi har skrivit under den, ratificerat den.
Ja, men det är inte svensk lag.
Det är inte svensk lag. Så att det finns inga påföljder om man inte har god tillsyn på barnen.
Nej, det gör det inte.
Men man borde följa den, det är vad politikerna menar.
Ja, ja. Och det där har vi med juridiska specifundigheter och folkrätt och grejer att göra. Jag kan inte så mycket om det, men skyddet är ju att den finns där och att den tillämpas i Sverige och att den debatteras. Det är ju, tror jag, tillräckligt, vad jag kan förstå, tillräckligt starkt stöd när vi ifrågasätter en del samhällsbeslut.
Har vi fått med det mesta?
Ja, jag kan väl säga så här. Alldeles mot slutet då, att det är ju viktigt att vi motverkar de strukturer som långsiktigt leder till fattigdom. Och där är ju arbetslösheten i Europa ett oerhört problem. Den hålls ju schack i Sverige just nu, men inom EU-området så är ju arbetslösheten alldeles för hög. Och det är ju farligt. Alltså i ett samhälle som har många människor som inte är delaktiga i samhället genom att ha ett arbete, så uppstår ju diverse konstiga politiska föreställningar och sånt.
Och kriminalitet, alltså man måste ju ha mat på. Alltså,
ja, kriminalitet.
Ju hungrigare man är ju.
Ja, precis.
Ja.
Och där är det ju naturligtvis oerhört viktigt att vi ser till att det finns vettiga strukturer för att vårt samhälle ska kunna överleva. Alltså arbete, ekonomi, just det här liksom, det vanliga medelklasslivet, det ser jag som det förebildliga livet. Då suger man inte ut jordens resurser mer än nödvändigt, så att säga. Det finns ett ekologiskt sammanhang. Man bidrar till helheten. Och det är ju inte den enskilde arbetslöses fel att han eller hon är arbetslös, utan det beror på en massa andra faktorer. Så kampen mot arbetslösheten och att se till att vi får en hållbar ekonomisk utveckling, som inte handlar om att man ska tjäna 25% på sitt bankkapital per år eller så, utan en rimlig utveckling. Det måste ju vara den strukturella lösningen på det här problemet med barnfattigdom. Sen är det naturligtvis så att när inte samhället orkar och när det inte funkar, då måste vi komma till hjälp för att se varje barn. Sen är det ju naturligtvis så att Jesus ställer vid ett tillfälle ett barn i mitten och så säger han: vill ni bli störst i himmelriket, då ska ni bli som ett barn. Barnen är ju oerhört viktiga för Jesus. Han lyfter ständigt fram dem och välsignar dem och hindrar de människorna som vill stoppa dem när de är på väg fram till honom. Och det är någonting som vi ofta pratar om i kyrkan, hur viktiga barnen är och hur välkomna de är. Och vi firar ju också alltid gudstjänster tillsammans med barn. Begravningsgudstjänster, vanliga högmässor, allting i våra tre kyrkor i Tyresö församling innehåller ju barn som är där helt självklart. Och det är vi jätteglada över.
Jag tackar dig, Mikael.
Tack.
Vi får återkomma. Nu har vi inte avverkat barnen, vi har belyst barnen. Tack ska du ha.
Tack.